Välkommen till Under ytan med Hed. Podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare. I dagens avsnitt talar jag med Hugo Wolgers angående hur självförsvarsträning påverkar ens psykiska styrka och välmående. Och det är som man brukar tilldela Sun Tzu, tror jag man uttalar det. Att hellre vara en krigare i en trädgård än att vara en trädgårdsskötare i ett krig. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Jag heter Per Hed och jag hjälper människor att gå sin egen väg och älska vägen de har valt. Och idag sitter jag med Hugo Wolgers. Och Hugo, du är ju tränare och grundare av Självförsvarsakademin. Där vi tränar folk i Krav Maga. Det vill säga självförsvar från Israel. Mm. Så varmt välkommen.
Tack så mycket.
Kul att ha det här. Jag har sett fram emot det här samtalet som jag frågade dig för vad blir en vecka sedan.
Ja, men det är jag också.
Ja. Så vill du berätta lite kort om dig? För du har ju hållit på ungefär 12 år. Känns ju 2013 med Krav Maga.
Ja, men det stämmer. Okay. Och halkade väl in lite på det som ett bananskal. Jag hade tidigare hållit på med många andra kampsporter. Och var ungefär sedan 6 års ålder. Men alltid känt att problemet var att det var sport. Och att det inte var för det som kan hända på gatan när folk struntar i regler och så vidare. Och sen i tonåren så höll jag på med levande rollspel. Och då var det ännu mer aktualiserat där. För där fanns det ju liksom, det fanns ju såklart regler. Men det var ju inte några regler som i sportsammanhang liksom. Jag kände att det saknades liksom någonting som var bara baserat för realistiska scenarion. För det var ju det som var problemet även när jag höll på med de levande rollspelen, var att ja, men det som man gjorde där gick ju inte att applicera liksom inom karate eller taekwondo eller liknande alls på det sättet man hade önskat. Mm. Sen när jag var i Vietnam, när jag var 20 år gammal, då var jag med om att en man vart ihjälslagen. Där jag hoppade in för att försöka skydda honom. Och fann mig en situation med ett gäng där de var beväpnade med glasflaskor, stenar och kniv. Och jag insåg att det här kanske var det sista jag gjorde. Men som tur var så hade jag tränat väldigt mycket kickboxning just då. Och kroppen reagerade instinktivt och jag ställde mig i fighting stand. Och det gjorde att den här ledaren vart rädd och valde att springa därifrån istället. Vilket jag tackade gudarna för att jag var bara som spaghetti i kroppen och kände inte att jag skulle haft en chans ifall han hade bestämt för att försöka hugga ner mig helt enkelt.
Okej.
Och sen ett par år efter det så har jag en arbetskollega som berättar om Krav Maga och tränar det själv. Och tycker att, ja men, för vi håller på att brottas på jobbet och liksom låtsas fightas och så vidare. Och han är så här, fan, du borde liksom komma dit och köra. Det är liksom, det är helt andra grejer och det är skitkul. Så att jag åker dit och hänger på deras träning och tänker först att det här är ju helt sjukt. Det är ju liksom, vi attackerar ögon, hals, skrev. Mm. På alla de ställena som absolut förbjudet inom kampsport annars. Men den erfarenheten som jag hade sedan tidigare gjorde att jag förstod att men det är ju precis det här jag hade behövt. Ifall att den snubben inte hade valt att springa.
Mm.
Vilket gjorde att jag bestämde mig för att vara kvar. Och det tog bara ett halvår innan jag vart befordrad där till att bli instruktör. Sen strax efter det så åkte jag iväg till Japan. Men körde mina egna klasser där i självförsvar och krav maga. Det som jag trodde var krav maga. För att sen när jag kom tillbaka till Sverige startade upp min egna klubb då, vilket är Självförsvarsakademin. Men då kände jag att jag saknade fortfarande liksom riktigt goda tekniska grunder. Och ville ha mer ut att kunna lära ut. Jag är ju själv ganska stor och stark. Så att teknik har inte varit det viktigaste. Liksom, utan det har varit mer bara som en fight club. Så då hittade jag KMG. Som är den israeliska organisationen. Och
det står för?
Krav Maga Global. Och det är Yal heter han som har grundat det, och han var en lärjunge till IMI som var den första att bygga det här systemet liksom, och träna israeliska militären i det, och då med fokus på närstrid. Och sen gick han över till att börja köra mer polisiär och för civilt bruk efter det. Och sen det Yal gjorde var att systematisera det här ytterligare till ett liksom system och inte bara ett hopplock av massa olika tekniker liksom. Och det gav mig precis det jag ville ha, vilket var en mycket bättre teknisk grund för hur jag skulle kunna lära ut saker och ting. Och sen dess så har jag tränat folk i KMGs regi helt enkelt.
Okej, okay. Bra. Tack för delar. Shit, vilken upplevelse i Vietnam där.
Obehagligt, ja, helt klart. Det var riktigt, riktigt obehagligt. Och det påminner, alltså hela den situationen i sig själv var väldigt, väldigt intressant. Det som hände var att det var på julafton. Och vi var på väg hem. Jag och min dåvarande tjej. Och så är det en diskotek. Och det står vakter utanför och man ser på en gång att det liksom någonting pågår och håller på att hända där. Men jag tänker, ja men det är flera vakter. Så att det borde väl vara liksom lugnt, de ingriper väl om någonting händer. Men när vi passerar och kommit en bit på vägen, 50-100 meter, då får en stor sten på benet och vänder mig om och ser en kille som kommer springande allt som han kan med en annan kille efter sig, som då har antagligen varit den som har kastat stenen, men har även en glasflaska i handen som han skickar i ryggen på den andra som bara springer iväg. Och då ser jag bakom att det är två eller tre killar som står och slår och vevar emot en kille i mitten. Och sen plockar den här killen upp som har kastat stenen. Han plockar upp det för han liksom studsar tillbaks. Och så springer han in och drar den rätt i huvudet på den här snubben och spräcker skallen på honom. Och samma sekund som jag ser att det är på väg att hända så börjar jag springa emot där för att försöka stoppa det. Och tacklar i princip, fast det är inte en tackling, det är väldigt mycket mjukare. De var ju vietnameser, så de var inte så stora. Men jag greppar honom för att kunna skicka ner honom i backen. Men precis innan jag skickat ner honom i backen så kommer jag på att de är tre eller fyra personer. Så att jag vill inte ge dem ett motiv till att börja slåss emot mig. Så att precis innan han slår ner så håller jag tag i honom och bara lägger ner honom istället. Och att det händer gör att de blir helt pacificerade. Och vet inte vad de ska göra. De står bara still. Men så skingras de. Och det är ett folkhav där. Det är inte liksom, alltså det är jättemycket folk. Och det blir som en stor ring. Och jag står i den ringen med den här killen som ligger på backen och blöder ur huvudet och på flera andra ställen. Och känner paniken för att det är som sagt, det är mitt på natten, det är mörkt. Och jag säger, jag kommer inte se åt vilket håll de kommer ifrån. För att jag kommer inte ihåg hur någon av dem ser ut. Men jag sätter mig på huk för att börja försöka känna pulsen på den här killen för att se om han fortfarande är vid liv överhuvudtaget. Men jag klarar inte av att göra det. Dels för att min egen puls är alldeles för hög. Så jag kan inte känna om man har någon puls överhuvudtaget. För det är bara dunkar i kroppen på mig. Och sen så hör jag ett skrik. Och då ser jag hur han som har kastat stenen kommer fram med en lång kniv. Liksom bryter det sig igenom den här cirkeln då, som är runt mig och den här killen. Och jag ställer mig upp. Och det är då jag kände, alltså det är ungefär samma känsla som när man vägt på en stol och du ska ramla baklänges. Den är det. Du är totalt nervpåslag liksom. Och så känner jag, men du vet, 10 gånger om och ställer mig upp och i fighting stand då. Och så tittar jag bara på honom. Och hoppas bara att han backar. För gör han inte det, då är jag körd. Och jag vet inte vad som hade hänt. Det kanske varit så att jag hade slagits emot honom om han hade kommit och att kroppen hade reagerat precis. För det var inte att jag tänkte att jag skulle ställa mig i fighting stand eller något sånt där. Utan det var bara kroppen som instinktivt reagerade på det sättet, för det var det jag hade tränat mest.
Det är långt från alla som har en sån reaktion, en sån krissituation som du hade där.
Ja, alltså det beror på hur mycket man har tränat. Så att jag tror, i och med att jag har på med de här grejerna alltså sen barn, så tror jag att de flesta skulle nog reagera så om du har lagt ner till mycket tid på det, för det är så kroppen fungerar. Men är det ingenting du har gjort aktivt lång tid, då är det inte det. Och det kan man ju bevisligen se på alla övervakningskameror när folk blir angripna och så vidare, att ofta så ger de sig bara på en gång utan att kroppen gör något större motstånd. Men så ser jag hur när jag ställer mig upp här, hur den här aggressionen i hans ögon vänds till rädsla. Och sen vänder han och springer. Och utifrån deras perspektiv, för det är det här som är intressant med psykologin i det som hände, och som jag har erfart flera andra gånger också, är att de vet ju ingenting om mig. Förutom att jag var beredd att gå in för någon som jag uppenbarligen inte känner, eftersom att det var också en lokal vietnames. Och var beredd att försöka skydda honom. Och inte ens en gång när han drar kniv, trots att de är flera stycken och de har glasflaskor, de är beredda att använda det bevisligen, stenar, så backar inte jag ändå. Och det gör att hans rationella bedömning på det är att okej, vi ska inte bråka med den här personen. Det kan ju vara så att jag är en Navy SEAL som är på permission, och samma sekund som han kommer inom räckvidd så kommer jag avväpna honom och skär halsen av honom. Det vet han inte.
Nej, just det.
Och på ett instinktivt stadie, det här kan man se både hos människor och ännu mer hos djur. Att när det kommer till djur, ifall bytet inte visar rädsla, så blir angriparen eller rovdjuret mycket mer passivt och undersökande och vet inte riktigt hur de ska reagera. Därför att de tänker att, ja, men vänta, om den inte är rädd, så kan det betyda att jag har missbedömt situationen. Att det här djuret är på något sätt giftigt eller farligt, vilket gör att jag ska inte attackera det. Så du vill alltid ha det där tecknet på rädsla innan du angriper någon, även om det skulle vara som så att du egentligen är ett enormt övertag.
Och här börjar vi komma in egentligen på hur en vanlig person som kanske inte tränar självförsvar eller kampsport också kan tänka på. För visar man rädsla, så är man mer lovligt byte.
Exakt, och det är det alltid handlar om. Alltså, när det kommer då till självförsvar, för att så här, det bästa är ju om du kan fejka så långt som möjligt. För du kommer väldigt, väldigt långt på det. Och det bästa är om du inte behöver fejka, att du faktiskt känner att du har kontroll över situationen. Men även om du inte skulle ha det, så är det alltid bättre att bete sig som att man har det. Men det är också så att ifall att du har en grov grund att stå på, där du faktiskt känner att, ja, men jag kan hantera den här situationen. Då är det ju också väldigt mycket lättare att spela det spelet. Och på många sätt och vis så blir det inte riktigt ett spel. Och det där har ju väldigt stor betydelse för utgången. Och tidigare i mitt liv så har det här hänt, alltså inte bara en gång utan flera gånger, att bara på att jag inte har visat rädsla, att jag inte har backat. För det tror jag också olika individer är på olika sätt. Men det som jag märkt med mig är att när jag blir på något sätt trängd och hotad, så är inte reaktionen att bara försöka ta sig därifrån, utan det blir att nej, men jag måste hålla min mark.
Ja.
Nu är det något som händer här, och det knäppa har varit det att både i den här situationen men också i en annan som var riktigt läskig, så är det inte nödvändigtvis det rationella beslutet att göra så. Och det är inte så att jag känner mig säker i stunden, utan det är bara som att det kommer inte upp som ett alternativ.
Ja, just det. Utan du tränar inte om din stressrespons egentligen?
Ja, fast jag tror faktiskt att det varit så från början.
Okay.
Och att jag är född på det sättet. Jag tror att många individer kan vara det. Att du har olika sätt att reagera på, beroende på vad du är för individ. Liksom. Och där är det den som har hänt med mig då. Men sen kan du ju träna upp det också. För det handlar om, som du vill göra med din träning, det är ju att du vill skapa ett psyke och en situation där du har kontroll över vad du gör och aktivt kan arbeta i situationen och inte gå in i autopilot. För det beteende som har varit tidigare har varit ren autopilot. Det har inte varit...
För jag tänker i mitt fall, jag har ju haft fly-frys-respons som standard.
Ja.
Och för det var en situation när jag var 19. Jag såg en kompis i Tantolunden. Och för er som inte bor i Stockholm så ligger det alltså i Hornstull i Stockholm på Söder. Och där så... Vi var till en kompisar och drack öl där och så unga. Och sen så kommer annat gäng och de var lite småsöka. Men sen började de tjafsa med min kompis. Och slutar med att han får en som kommer med en kratta och slår honom. De andra och våra kompisar var inte där just då. Jag vet inte om de hade gått och kissat med vattnet eller något. Och jag står där och ser honom få stryk av två personer i alla fall. Framförallt en av dem. Men också att hela gänget är liksom nästan runt honom. Och jag fryser. För jag vet att jag tänker att jag borde göra någonting. Men jag står bara still och gör ingenting. Så det var en situation. Det var det som bland annat triggade mig till att börja träna kampsport och sen självförsvar. Sen tog det tag innan började med. Men den ligger liksom kvar. Att jag hamnar i en sån situation igen. Inte för att jag försöker festa längre. Så det är inte så troligt. Men när jag hamnar där igen. Då ska jag vara den som faktiskt går in och skydda min kompis. Ja. Eller mig själv. Eller vem nu ska vara i en sån situation. Så att jag har ju haft flykt-frys-responsen.
Men flykt och frys är två olika.
Ja, men precis. Men det har ju varit rädsla-baserat då. Men oftast är det ilska när jag går in och i fight.
Ja.
Men det du pratar om låter som att du först ber av, det är egentligen den fjärde responsen, om vi talar psykologi här. Du har ju fight, flight, freeze. Sen den fjärde responsen är assertiv. Alltså på svenska, översättning bestämt på svenska, men det är inte så. Assertiv är så att jag kliver, det är som att gå meta, går bortom stressresponsen. Och bedömer vilken respons är bäst här. Ska jag slå, ska jag prata, ska jag springa, ska jag? Så det du pratar om tycker jag låter mer som en sån respons. Sen kan du välja att gå in i fight eller flight.
Jag tycker att det är nog där idag, men jag tror inte jag var där då.
Nej.
Utan då var det mer bara en freeze och sen att kroppen reagerade bara i ett visst rörelsemönster. Men det som du pratar om med assert, det är ju det som man vill uppnå. Ja. Det gör att du kan på ett helt annat sätt kontrollera situationen och bedöma den. För du vill inte heller bara kasta dig in i någonting.
Nej.
Alltså som jag till exempel gjorde med den här killen. Att jag kastade mig in i ett enormt underläge som jag till att börja med inte hade kunnat hantera ifall att det inte hade gått som det gick nu.
Ja.
Och det är inte ett rationellt beslut heller. Utan att kunna vara avvaktande och gör en bedömning. Sen kanske man gör den bedömningen ändå och gör det i alla fall. Men jag tror att alla behöver nog ha en, alltså precis det som hände med din kompis, så tror jag att man behöver vara med om någonting sånt någon gång för att dels lära sig hur det känns att bara vara den som står och ser på och hur fruktansvärt dåligt det känns. För att vid nästa tillfälle påminna som, vänta, men jag vill inte vara den längre, så nu måste jag agera. Jag kommer ihåg min första sån grej, där när en sån sak hände, var på vägen hem. Jag var inte så gammal, jag var väl kanske 14 eller 15, och det var Det var, vet du, det var inte speciellt sent. Det var efter skolan, klockan var väl 5-6. Och det var rusning, så det var mycket folk. Men det var ändå så att alla hade att sitta. Så sitter en tant bredvid mig, fast den liksom på andra sidan raden i tunnelbanan. Och så kommer in en kille som är 20-årsåldern eller något sånt där. Och han har en öl. Och han sätter sig ner, öppnar den där ölen. Han är uppenbarligen påverkad liksom. Mm. Och det sprutar öl på henne när han gör det här.
Mm.
Och hon är så här, men vad håller du på med? Liksom, här får du inte dricka öl. Och liksom, nu är det ju skvätt på mig.
Mm.
Och han går igång mot henne. Och okay. Så här, din jävla lilla kärringfitta, du ska fan inte prata till mig på det där sättet. Och jag var chockad och tänkte så att om han flyger på henne, då kommer jag flyga på honom.
Mm.
Men jag gjorde ingenting förutom att jag bara satt avvaktande och väntade på att han skulle bli fysisk eller någonting sånt. Och efter liksom någon station eller något sånt där, jag tror att hon går av ganska fort, för hon är uppenbarligen liksom påverkad av det här såklart. Alltså han är en ung man, hon är en äldre tant och han sitter och förklarar att han ska misshandla henne.
Ja.
Och han gör det här på en full tunnelbanevagn och ingen gör någonting överhuvudtaget.
Mm.
Alla satt bara i så här freeze response.
Mm.
Och jag kände mig så här, efter det så kände jag mig så här fruktansvärt illa till mot. Så jag kände så här, varför skulle jag vänta tills något skulle ske? För jag kunde ju bara sagt till honom på en gång.
Mm.
Och det triggade sig i sin tur att när det hände som hände i Vietnam, så kom jag ihåg den grejen och kände att det här vill jag inte ska hända igen. Och för att återvända till det som var i Vietnam, för det som också hände där var att personen vart ihjälslagen, han dog. Skadorna var så illa. Och min flickvän, hon vart ju traumatiserad av det. Men jag vart inte så traumatiserad utav den grejen. Faktum var att det hände inte jättemycket med mig. Och min teori om varför var därför att jag gjorde allt jag kunde i den situationen. Mm. Samma sekund som jag såg vad som var på väg att hända, så agerade jag. Och jag kände inte att jag hade kunnat agera tidigare utifrån de förutsättningar som fanns. Just för att säkerhetsvakterna var där, som för övrigt aldrig gjorde någonting.
Vilket är en annan intressant aspekt, men
ja. Ja, men precis. Mm. Men medans min flickvän som bara såg på, hon fick nog den maktlöshetskänslan som hon hade haft tidigare. Och kanske också ännu värre, för att hon såg också det som hände sen. Att de här fyra killarna var beredda att eventuellt försöka hugga ner mig.
Ja,
och var fortfarande helt maktlös i den situationen också. Så att jag tror att det påverkade hennes psyke väldigt mycket. Och säkert alla andra som var där också. Men att vara den aktiva partner som faktiskt försökte göra någonting, gjorde att det inte tog lika hårt. Så det är också viktigt att ha med i tankemönstret. Att liksom, det är inte bara den angripna parten som kan få men av det. Utan också människor runt omkring. Men att genom att vara aktiv i handlingen så kan man motverka mycket av de psykiska trauman som annars kan uppstå utan en sån situation.
Jag tror mycket när det gäller trauman är mycket maktlöshet. Mm. Och du var ju långt från maktlös och gjorde ju vad du kunde. Ja, det makes sense tycker jag. Det är intressant för det du pratar om, inte just i den Vietnam-situationen, men pratar om det assertiv innan och kunna kliva utanför. Det är ju vad du också, jag vet inte om jag nämnde det tidigare, men jag är ju, tränar ju på din klubb.
Mm.
Du är ju min tränare tillsammans med de andra två, men det är du som har klubben.
Mm.
Och någonting som jag tänkte på när vi gjorde en övning var så här, jag kommer inte ihåg vad du eller någon av de andra tränarna så hade Per, sluta backa. När vi övade bara på att prata ner och sen leta angreppssignaler upp på scen. Och jag märkte att jag backade. Jag backade fysiskt. Nej, men stå kvar. Mm. Och sen säger du backa till den andra eller vad jag nu ska göra.
Mm.
Vilket det gör enorm skillnad. För det handlar ändå om hur det påverkar psyket också. För det här har hjälpt mig. För jag tränade Kramagal på en annan klubb förut. Sen flyttade till Gävle, det fanns en Kramagal. Så jag körde thai-boxning. Kom tillbaka, hade min klubb lagt ner. Och då hittade jag ju din klubb. Vilket jag är väldigt glad över. Men det jag märkt sen jag tränade Kramagal, började 2018 första gången, så är ju att jag, alltså jag backade inte lika mycket i vanliga interaktioner heller. Det behöver inte vara något fysiskt hot.
Nej.
Jag märker att det blir, alltså om, när jag var anställd förut, nu är jag egen då, men när jag var anställd förut och jag hade någon kollega som var otrevlig, dålig dag eller någonting, tog ut humör på andra. Och jag kunde verkligen stå där och börja sätta en gräns på ett annat sätt. Vet du vad, nej, det här är inte okej. Okay. Och inte för att jag tänker att hon skulle bli våldsam mot mig, men det ändå påverkar, det är någonting som skiftar, tycker jag.
Ja, men det tror jag är för att, alltså det som händer i oss är ju att vi har ju fortfarande den djuriska hjärnan och liksom den animaliska responsen. Och i slutändan, alltså så här, när man skalar ner liksom lager efter lager efter lager, så är det som blir kvar efter ett tag i rädslan för att mista livet eller liksom bli allvarligt skadad. Och när man tar bort det ur ekvationen, du aldrig känner det. Det blir inte en stress på samma nivå. Inte som liksom slår ut så hårt. Det är klart att ja, men det kan bli att den här personen är min chef och jag kan förlora jobbet eller det kan bli dålig stämning och så vidare. En massa sådana saker. Men det triggar inte på samma sätt som responsen över att ja, men jag kanske blir misshandlad till döds.
Nej.
Och det är den responsen som ändå finns i hjärnan, i reptilhjärnan som den jobbar med hela tiden och som styr mycket av den känslomässiga responsen vi får.
Mm.
Vilket gör att när vi har lärt den att men det här är inte en situation som hotar mig, så blir det mycket lättare att liksom hantera konflikter generellt sett.
Ja, inre tryggheten.
Ja.
Där. Vi har märkt ju nu, ungefär 2-3 veckor sedan, så vart min inneboende hotfull mot mig.
Mm.
Jag hade sagt upp kontraktet slutet av april för att han inte betalat hyra eller ligger efter med många hyror. Och jag har varit mer beroende och sånt. Så jag har varit snäll mot honom för han har psykisk ohälsa och sådana saker. Hans flickvän bor också, hon har också psykisk ohälsa. Hon har alkoholproblem och sånt också. Och det så fick jag nog och sa upp kontraktet. Och sen började jag sätta fler gränser om städningen för att de slabbar ner ganska mycket. Och inte otrevligt, bara sakligt där. Nej, men det här behöver jag göra. Och sen fick han då krupp. Nu skrev han här i text, fast vi är i rummet bredvid. Han brukar börja kommunicera text. Det var... så han skriver liksom att om jag kommer med minsta lilla grej till så kommer jag få totalt utbrott och då kommer det helt överdrivet, skriver han. Och jag kommer få psykbryt, något sånt skrev han också. Så det är inget olaga hot i lagens mening. Då.
Mm.
Men så när jag ser det, jag minns det bara på morgonen, han hade skrivit det på natten, men jag såg det på morgonen. Först märker jag gå in i stress. Jag blir rädd. Så jag går ut på balkongen, ringer polisen, frågar, nej, det är inte olaga hot, säger de, okej, okay, försökte eskalera situationen, okej. Okay. Jag går in, sätter mig, känner okej, okay, rädsla. Sen väljer jag skifta aktivt det här till ilska.
Mm.
Istället för, sitter han här och indirekt hotar mig?
Mm.
Så att då skriver jag till honom, vad menar du med det här?
Mm.
Och det blir som en assertiv respons.
Mm.
Istället för att bli rädd. Och sen kommer jag på mig själv, okej, okay, så här, jag är fysiskt starkare än han. Jag tränar självförsvar och tränar kampsport. Mm. Han har inte tränat någonting sånt. Han har dåligt hjärta. Okej, okay. Så hur stort hot är han? Ja, det är om man skulle komma in på natten och när jag sover.
Mm.
Okej, okay, då är det ju det i sådana fall. Okej, okay, hur kan jag... Så det var en helt annat klartänkthet än att bara reagera. För hade jag bara reagerat med rädsla kanske jag suckar, ja, jag bor som någon annan tills han flyttar ut. Mm. Eller ilska, om jag går in och fan skriker åt honom och fan du hotar inte mig. Så här, ingen av dem verkligen resonera. Vilket gjorde att jag blev trygg inombords.
Mm.
Och kände att jag kunde hantera på ett annat sätt. Och nu, sen när jag frågade, när han väl svarade, sa hon, för sa jag, för just nu känner jag mig inte trygg med dig här.
Mm.
Och då sa han, men fan, nu får du ta ge dig på, höll han på sig. Okej, okay. Där gör jag mig inte tryggare, skrev jag. För där gör vi text fast i rummet förbi.
Mm.
Bara säger, vad menar du med det här? Och då säger han, nej, jag menar såklart att jag skulle skälla ut dig i sådana fall. Okej, ja, men då så. Ja, det kan jag ju leva med. Om man kommer skäll på mig för att jag sätter gränser om sädningen. Liksom. Ja, men gör det då. Så kände jag. Så att det var en helt annan respons. Och det hade aldrig hänt utan, särskilt utan kramagan hade det inte hänt.
Mm.
Kampsporten har kanske hjälpt lite, men det är som du säger, det är sport.
Ja, och så tror jag inte att det var det han syftade på egentligen heller.
Kanske inte.
Nej, och för det där är ju också väldigt viktigt att förstå att alltså, folk testar hela tiden gränser. Och framförallt, och det kan man ju känna själv, alltså jag tror det är väldigt så här, biologiskt medärvt för oss är att när vi känner oss maktlösa så vill vi på något sätt börja slåss.
Mm.
För det är liksom det medlet vi har att kvarstå med. Och när han skriver en sån sak till dig, då tror jag inte att han syftar på att det här är bara en verbal konflikt.
Nej, ja.
Hur mycket kan den spåra egentligen?
Ja.
Liksom, ja, det är en test för att se vad är din respons på det. Men eftersom att du då inte responderade genom att bli rädd.
Mm.
Ja, om de märkte att det funkar inte.
Nej, just
det. Och liksom, jag kan inte exekutera på det här.
Mm.
Och det är också en annan sak som alltså för att gå tillbaka till den grejen. Så här, när jag var barn, jag var alltid starkast i klassen. Liksom.
Mm. Och jag var alltid svagast i klassen. Ja. och
det gjorde så att jag tog an mig den här rollen att liksom vara den som skulle skydda den svaga och se till så att liksom de ingen varit mobbad eller något sånt där.
Mm.
Och då var det var ju alltid att folk testade gränser. Liksom. Jag såg ju det hända mellan individer. I början, jag bytte ofta skolor för vi flyttade väldigt mycket när jag var barn, mina föräldrar. Och det första jag alltid gjorde i varje klass, det var så här att jag spanade ut så här, vem är starkast? Det kunde man ju se på en gång.
Liksom. Mm.
Och sen var det alltid att gå upp till den och säga, vet du vad, ska vi bryta arm?
Mm.
Och sen bröt jag ner honom på en gång och visade att, vad som du vet, så här mycket starkare är jag liksom.
Ja.
Så hade man tagit den rollen.
Mm.
Men sen kunde det ju bli att folk ville testa ändå. Liksom, testa gränserna. Då var det alltid bara så här, trycka upp dem emot väggen. Liksom.
Mm.
Och så kände jag, okej, nej, det här är liksom inte en chans emot.
Mm.
Och sen, jag började ju liksom aldrig slåss överhuvudtaget. Men så kommer jag ihåg en situation där en tjej, hon loskade på mig. Nerför en trappa så här, i skolan. Det här var när jag var typ, det kan vara 15 eller någonting.
Ja, ja, ja.
Och jag blir liksom fly förbannad.
Logiskt.
Och liksom rusar upp för trapporna och suger tag i henne. Och hon är så här, förlåt, jag menar inte det. Så här, men vad fan, hur kan du ens en gång loska ner för en trapp när du vet att folk går där? Jag skiter väl i det.
Mm.
Liksom att du ska inte göra det i första fallet, liksom.
Ja.
Men så var det så här, men jag kan inte slå henne över det här liksom.
Ja, ja.
Det är men det var, jag stod där liksom och hittade med handen liksom som att jag skulle göra det, men jag, det är ju inte fair på något sätt överhuvudtaget.
Ja.
Men det
jag
där
hon menar, lärde sig ändå med att du rusade upp.
Ja, men jag tror det liksom. I alla fall och sen så men vad menade du den här responsen, för jag var så här, jag menar alltså, och där kände jag mig samtidigt, du vet, kände mig ganska maktlös ändå. För jag var så här, men alltså, det som alltid har funkat med killar, för jag hade ju aldrig haft en konflikt med någon tjej som hade gjort någonting tidigare. Liksom, där var det ju alltid bara den här styrkemarkeringen. Mm. Och sen var det över. Det behövdes aldrig något mer. Men här var det så här, jag var så här, men alltså, det här, det är fel från början liksom.
Ja.
Som sagt, det individer gör är ju när de håller på det sättet är ju att de testar gränserna och ser vad får jag för respons när jag arbetar på det ena eller andra sättet. Och då genom att du gör ett medvetet val och inte går in i liksom, vad ska man säga, alltså negativ spiral. Och det är därför som där jag pratar så mycket om med dig och många elever att så här, ni kan inte backa.
Nej.
Ni måste stå kvar. Det är ännu värre om ni säger backa men backar själva. För det ger på en gång en tydlig signal om att du är inte i kontroll. Du säger åt mig att göra någonting men du gör det själv.
Ja, just det.
Genom att vara stadig och säker i sig själv så liksom så löser sig ofta situationen väldigt snabbt och enkelt. Men det jag skulle säga i det läget som hände där, om jag hade råkat ut för det.
Pratar om inneboende där?
Ja, inneboende, då hade jag nog faktiskt bara sagt, nu får fan sluta hålla på smsa. Får vi snacka?
Ja.
Jag orkar inte med den här jävla idiotin.
Nu
får du liksom skärpa till dig.
Ja.
Vad är det för någonting som ska hända?
Mm.
För det gör ofta att folk blir så här, för då tar du, möter du honom samtidigt.
Ja, just det.
Och så här, okej, nej, och då... Det förlåt man dem svara.
Ja, det är sant. Det tänkte jag inte på då. Men ja, just det, den är bra. Det som faktiskt hände igår var att han kom och kramade mig. Och han bad inte om ursäkt, men han kom och kramade och tackade för allt jag hade gjort.
Ja, men alltså det är jättebra. Så
han har ju bott hos mig sedan 2019.
Ja, och grejen är det att man kan inte förvänta sig ursäkter av folk.
Jag hade inte förväntat mig att han skulle krama mig heller. Jag blev ganska nästan chock. Jag var så här, vad hände?
Ja, men det var jättefint.
Ja, det var ju faktiskt rätt fint. Det var verkligen... Jag var nästan lite chockad. Så här, vad gör han? Så här, han kom in och nästan lite tårögd. Han hade druckit lite, inte dygnrakt, men druckit lite. Så han är, bara gör den kram. Ah, okay.
Ja, men det var fint alltså. Men ja, det betyder ju att han uppskattar ju det du har gjort för honom alla gånger.
Vad är din erfarenhet? Du kom in på mer psykologisk hjälp. Vi har pratat mycket om det. Stressrespons här framförallt. Men du har egen erfarenhet i sig. Men du har ju tränat... Hur länge har Självförsvarsakademin funnits?
Så 2015.
2015. Just det. Min brorsdotter tränade faktiskt när hon var i Fruängen. Mm. Innan hon flyttade till Solberga. Tränade faktiskt ett tag. Det har varit jättebra för henne. Hon var mobbad i skolan. Slutade bli mobbad. Jag vet inte exakt vad hon gjorde. Men
ja.
Det har varit bra om hon mobbade någon kille där. Men i alla fall så... Sen 2015, då har du ju tränat, hur många elever pratar vi om då?
Ja, det är flera hundra.
Ja, flera hundra. Vad är din erfarenhet av dina elever att de börjar träna Krav Maga, påverkan på deras psyke?
Nej, men den är ju väldigt stor. Det handlar om just, alltså jag har haft mycket folk som, alltså dels föräldrar som har tagit dit sina barn för att de har en mobbingproblematik. Och för det mesta så handlar det inte om att deras barn behöver göra någonting. Utan det är bara att de tränar det här och den utstrålningen som de får efter det. Som återigen, alltså vi är ju djur. Och vi känner av de här energierna från en person. Som helt plötsligt så finns liksom den här integriteten och barriärerna som liksom... visa på att men jag tar inte det här längre. Och då behöver de inte alltid ens en gång testa det, för de märker det på en gång. Och det har jättestor betydelse för jättemånga. Sen så är det så att olika individer reagerar olika. De som har väldigt tunga trauman kan behöva komma in långsammare. Det blir för mycket på en gång.
Liksom. Så lite KBT-aktigt, ja, att man successivt
exponeras. Precis, för att annars så blir det liksom överslag på nervsystemet och för mycket liksom gammalt grum som liksom kommer upp.
Kan man tänka mig, kan ge en annan flashback.
Ja, precis. Det är ju liksom extremfallen. Och liksom normalt sett så är ju inte det ett problem för... liksom den generella individen. Utan relativt fort, alltså vi pratar ju ofta att det bara handlar om, alltså ibland är det ju bara ett par veckor. Medan vissa kan behöva ett halvår. Men det är ofta inte så mycket längre tid än så innan de börjar märka att omgivningen hanterar och bemöter dem på ett annat sätt än vad de har gjort tidigare.
Just det.
Och det är ju för att, alltså, hur vi rör oss, hur vi beter oss kodas in hela tiden utav omgivningen konstant. Liksom. Så bara att personen i fråga har rakare rygg, kanske ut bröstet mer, gör att omgivningen beter sig annorlunda mot individen än om den verkar rädd, nervös, undvikande. Det har verkligen betydelse.
Ja, men där kommer vi in på statuspsykologi, men vi pratar om social status. Ja. Det är ju oftast mest, det är ju röstläge och framförallt kroppsspråket. Blicken, hållning, gester och så vidare. Så där är det, ja, häftigt. Okej, så vad är vanligaste, vad brukar dina elever säga, eller de som berättar det? Hur brukar de uppleva att beskilja deras vardag, förutom att de då kan slåss om det skulle hända något?
Nej, men de brukar väl bara säga att de känner en inre styrka. Att de inte är rädda på samma sätt. Ja. Att de vågar sätta gränser. Att det kan ju vara allt möjligt ifrån liksom kollegor till jobbet eller att någonting hände på liksom stan eller klasskamrater. Alltså, bara att de känner sig tryggare helt enkelt och inte alls rädda på samma sätt längre.
Nej.
Och
Just det.
Sen får jag ofta inte så mycket detaljer. Det har varit några där det har varit en tjej, hon varit påhoppad av tre killar.
Okej.
Men armbågade ner den ena snubben. Och så sa hon åt dem att liksom dra åt helvete.
Mm.
Och gick bara därifrån. Och hon var så jäkla stolt när hon berättade det här, att hon var så här.
Ja.
För liksom, det var ganska roligt för att
det är lite såhär karmiskt att höra det också.
Ja, men verkligen. Ja. Och sa, nej, jag var inte alls beredd, för att jag hade ju sett dem tidigare, men när den ena tagit ett strypgrepp från henne bakifrån med okay. Ett såhär rare neck choke liksom.
Oj, typ bland det farligaste icke beväpnade anfallet.
Ja, men precis. Ja. Och hon sa det, att hon kände sig helt fast, och så berättade hon att, och det enda jag kunde tänka på, det var vad Hugo hade sagt. Ge inte upp. Ge bara allt. Mm. Och sen började jag armbåga honom. Och i magen. Och sen vände jag om och armbåga honom igen. Och han bara släppte på en gång. Och,
okay.
och de andra, de stod och vågade inte göra någonting överhuvudtaget. De var bara helt tysta och bara titta på mig. Ja, men precis. Så gick jag bara därifrån. Och det kändes så jävla bra.
Ja, jag förstår det. Shit alltså. För det hade ju kunnat sluta illa om man inte hade haft den reflexen.
Ja, men precis. Ja. Så att,
Shit alltså.
Så det är väldigt roligt att höra deras historier om liksom grejer. Det var en annan tjej, hon var med om en liknande situation som den som jag var med om i Vietnam. Fast den på skolan istället. Och det var ingen som dog liksom. Mm. Men det var en grupp tjejer som angrep en annan tjej.
Okej. Okay.
Och hon hoppade in och skyddade henne. Och det var, de här tjejerna var inte från skolan som hoppade på den här betydligt yngre tjejen också dessutom.
Okay.
Men det var liksom slagsmål, och hon hamnade på backen. Men klarade sig bra. Men var också väldigt skakad efter det såklart. För att det var mycket mer än vad hon hade kunnat förvänta sig. Det blir också en annan sak när det är barn som åker ut för några saker. För hon var ju så ung, så hon hade inte deltagit i vuxenträningen.
Ja, ja, ja.
Och barnträningen är ju anpassad efter barn. Och då är det inte samma nivå av våld som det blir på vuxenträningen.
Nej.
Och där var ju chocken över att någon faktiskt kunde göra så här mot någon annan.
Ja, 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 ja.
Som,
den brutaliteten.
Ja, men precis. Ja. Som hade hänt då mot den här andra tjejer, som hon kände inte henne. Det var bara också någon på hennes skola som åkade ut för det här, men där hon hoppade in liksom. Och hennes föräldrar var så här, vad kan vi göra? Så att, ja, men så problemet är att det är på nivå där hon måste börja vuxenklassen för att man ska få träna på de grejerna. För att i barnklassen, att flera stycken som håller på att hoppa på en, det är vi är inte riktigt där ännu.
Nej. Det är något jag gillar också med den här klubben. Vi tränar mycket försvar mot flera angripare.
Mm.
Det har jag knappt gjort förut. Vare sig i kampsport såklart, men då gör man ju aldrig det. Och inte på förra klubben heller. Det är möjligt att jag bara missar de träningar då, så jag vet inte. Men jag gillar principen där. Hur man, och framförallt, du pratar mycket om träningen som nämnt nu, att det handlar mer om att ha kontroll över mig själv och situationen.
Mm.
Att de flesta situationer blir inte våldsamma bara av den.
Nej, men precis. Det är som jag brukar säga, att alltså självförsvar är ju 95% psykologi.
Ja.
Så att det är väldigt många steg det ska ha gått fel på innan det faktiskt blir liksom handgemäng. Så kan du bara spela det spelet att liksom inte fylla i de här boxarna för en enkel måltavla, så kommer du generellt sett nästan aldrig behöva slåss.
Men jag tänker för lyssnarna här, hur blir man en enkel måltavla, hur blir man en svår måltavla, om man ska ge tips här till de som lyssnar här?
Ja, nej, men alltså det första är ju bara alltså, hur du rör dig.
Okej.
Okay. Att du måste röra dig på ett sätt som verkar självsäkert, inte överspelat. Därför att om du överspelar, då är det risk för att du åker på stryk för det istället. Därför
så typ kommer en TV, som man säger.
Ja, men precis. Därför att det som händer med individer runt omkring, framförallt som har själva dålig självkänsla och dåligt självförtroende, de kommer se att den är en jävla faker. Han har fan inte rätt, eller hon har inte rätt att bete sig på det sättet. Liksom.
De blir triggade.
Ja, de blir triggade av det, för att de vill sätta henne på plats då. Så det gäller att vara på ett sätt som är självsäkert men inte överspelat och samtidigt ödmjukt.
Och hur är det kroppsspråk om man ska bryta ner det i konkret beteende?
Alltså, tänk dig att det är ungefär som att du är på väg till tåget. Och du är precis rätt i tid. Att du är inte stressad. Men du har inte gått om tid heller. Och du vet att håller du bara det här tempot hela vägen fram, så kommer du hinna sätta dig, lägga upp grejerna på hyllan och slå dig ner, och sen kommer tåget rulla. Alltså, den känslan ska det vara, och den attityden. Alltså, du ska inte sävla dig fram.
Nej.
Du ska inte stressat gå.
Nej.
Utan du vet vad du ska, och du vet att du är rätt, liksom. Och sen nummer två, det är ju liksom, såklart, då kan man ju egentligen säga vilket det är då som är ännu viktigare utav de här två. Men det är ju situationsnärvaron. Alltså att se vad som händer innan det har hänt. Och kanske inte gå liksom igenom en situation där du utsätter dig själv för onödig fara. Så att när du rör dig omkring, så ser du att där borta står ett gäng och verkar bara stå och hänga och vänta på att någonting ska hända. Ja, men då kanske jag inte ska gå liksom precis vid dem, utan jag tar en liten loop runt liksom. Men fortfarande inte en liten loop där du tittar ner i backen och ser rädd ut och sneglar upp mot dem och ner i backen igen och så vidare. För då kommer det på en gång trigga att de kommer att säga att här är det någon som är rädd. Och det är bra, för att det betyder att det är en resurs som vi kan utnyttja.
Ja, just det. Utan då är det där det går, som att gå i lagom tid till tåget.
Ja, exakt. Och därefter, det är inte säkert, folk kan inte agera mer ändå, även om du gör det. Men då är det första att hålla dem på avstånd. Att börja prata med dem, men inte släppa in dem för nära. För att så fort någon börjar gå för nära, ja, det är ju dåligt tecken. Då är det ju antagligen för att de vill liksom råna dig eller slå dig eller något annat. Utan du vill ha dem på ett behörigt avstånd. Ifall att de börjar närma sig, då höjer du rösten. Så att, för det kommer, bara att du gör det kommer göra att de på en gång kommer känna, oj, shit, det här är en person med pondus.
Och när du säger höja rösten, pratar du inte att skrika, utan pratar högre samtalston eller vad?
Ja, precis. Och grejen att, alltså, det viktiga där, det är att, alltså, det är så mycket som kan hända, men det handlar om att hela tiden ge den andra parten en väg ut också. Men bara det att du höjer rösten kommer göra att de på en gång kommer förstå att det här är inte någon som kommer bara vara tyst om någonting händer.
Nej.
För de, alltså, som angripare, så måste du hela tiden ha med i kalkylen att du kan åka fast. Eller du kan åka på stryk. Någonting kan hända. Så att generellt sett så liksom, har vi inte att göra med psykiskt sjuka människor. Så reagerar de för det mesta relativt rationellt. Men till och med när det kommer till folk som är psykiskt sjuka eller drogpåverkade, så är det fortfarande så att det här är ju nere på reptilhjärnans nivå. Så att de här responserna funkar ofta fortfarande, även om personen är ordentligt påverkad. Och du har ganska goda förutsättningar för att styra om den. Men genom att höja rösten så signalerar du på en gång att du är inte rädd, du kommer föra liv om någonting händer. Men det gör ytterligare en sak, och det är att låt oss säga att personen blir så här, men varför skriker du för? Nej, men för att jag tror inte du hör, för du kommer ju så nära. Och det gör ju så att, okej, men jag hör vad du säger. Okej, men bra, då kan du ju hålla dig där borta i sådana fall. Så att du fick alltid ge en väg ut. För det som är farligt, framförallt när du har att göra med grupper utav folk, det är att så fort du har mer än en individ att deala med, så måste du sätta in i perspektivet för vad efterspelet kommer bli för honom.
Mm.
Och om han bestämmer sig för att inte hoppa på dig. För du vet inte vad som har hänt tidigare. De kanske slagit vad eller vad det än kan vara om att han ska gå på första personen som kommer. Liksom.
Ja, just det.
Och är det som så att du gör bort honom inför hans polare.
Ja.
Då kanske han blir tvungen, han känner att han måste slåss med dig oavsett om han vill eller ej.
Ja, just det.
Bara för att han inte ska tappa sin rang i sin grupp.
Ja, ja, ja.
Och det vill du absolut inte ska hända.
Nej.
Utan så att du vill alltid ge en schysst väg ut för motparten. Och det här är även när det kommer till liksom när du har en person med ett väldigt stort ego. Att därmed, det kan vara så att för att han ska kunna försvara för sig själv att han ska kunna backa bakåt så kan inte du ha varit ohövlig och dum emot honom.
Nej, just det. Så absolut inte förlämpa.
Nej.
Och inte prata ner eller skratta åt eller någonting.
Nej, precis. Ah, okay. Utan bemöt dem som en annan individ, även om de kanske egentligen inte förtjänar det. Men det är så här att men det är det du måste göra för att kunna hantera situationen på ett bra sätt. Och sen är det ju bättre då att du bemöter personen schysst, du tar ju ur den och sen ringer du polisen och berättar det är liksom det är någon som håller på att mucka gräl med folk på, utan anledning. Jag har en till sån historia faktiskt som jag kan dra som handlar just om det här och som jag själv var med om. Det här var när jag var 17 och var på väg hem, just då bodde jag i Farsta strand. Och var på väg hem tillsammans med min syrra och det var sent på natten, i alla fall för den åldern tyckte vi, så vi var 12-1 på natten och sånt där. Och Farsta strand var i slutstation liksom.
Mm.
Och jag och syrran går av och hon har högklackat och jag har skinnjacka, jag var gotare på den tiden så jag hade skinnjacka och bara svarta kläder och svarta dreads och så vidare. Och ja, sen
ser jag bilden av dig där.
Ja. Och när vi kliver av då i den andra vagnen så kommer det tre killar och en snubbe som har en teleskopbatong, en sån där som man drar ut liksom med en liten pigg längst
ut. Superfarlig.
Ja. Och han går och slår den här i tågvagnen liksom, utanför. Och vi har suttit längst fram i tåget då.
Mm.
Och trapporna upp är mot där de har liksom kommit gående.
Mm.
Och det är nästan inga människor överhuvudtaget. Det är liksom, det är de tre och kanske 5-6 personer utöver oss.
Mm.
Och samma sak där. Folk går i freeze och när jag säger att de går i freeze, för det är också viktigt att veta att folk som hamnar i freeze, det är inte nödvändigtvis att de bara står still, utan det som ofta händer är att de bara fortsätter att göra det de gjorde.
Mm.
Vilket i det här fallet är bara att gå. Fortsätta gå. Och för han vrålar och skriker redan från början när han kommer ut ur vagnen. Liksom.
Mm.
Och så spanar han in mig och går direkt emot mig.
Okay.
Rakt upp. Jag fortsätter att bara gå rakt fram för att jag hamnar i den här grejen igen att jag kan inte backa tills att vi står i princip nästan näsa mot varandra. Och den här killen, han är kortare än mig, ganska mycket kortare men jävligt bitig och betydligt äldre än vad jag är. Han står och hittar med den här och bara, du, jag ska fan spöa dig, jag ska slå ner dig din jävel. Och jag vet inte alls vad jag ska göra överhuvudtaget. För jag är såhär, fuck. Jag står här med min 15-åriga syrra i högklackat.
Mm.
Är själv. Det är inga andra här. För de har redan gått förbi där.
Mm.
Och jag har liksom bara perrongen som jag står på. Betong i ryggen. Så jag är ju körd.
Mm.
Men så tänker jag att. Men jag kan ju inte backa för en dvärg. Och så tänker jag såhär. Alltså det är så sjukt att jag tänker det här. Så att jag ler emot honom. Och sen bara stryker jag mig förbi. Så att liksom. Knappt att jag vänder banan. Jag håller min bana ändå.
Mm, mm.
Och han blir helt perplex utav det där.
Ja, det måste vara. Och var hans karta. Och så skulle det hända.
Ja, men precis. Så att han. Men så finner han sig och börjar vråla ännu mer. Alltså du vet, han skriker så att han håller på att tappa rösten. Och jag hör hur den här batongen viner för att han slår den i luften bakom mig.
Mm.
Och jag är bara så här, herregud, han är ju sjuk i huvudet. Jag är körd. För det, åter, jag tänker inte att jag kan springa. Utan jag tänker bara, det är bara gå. Fan, jag är syrran här, hon kan ju inte springa. Vad händer om jag springer bort där ifrån henne? Och när vi kommer emellan de här dörrarna då, så här glasdörrar som öppnas åt sidorna liksom, automatiska, då slår han den här för att få en effekt ifrån mig. För han är ju frustrerad över att han inte sett något tecken på rädsla ännu.
Ja,
så han drar den allt vad han kan i bänken precis bakom mig. Och den slår i bitar och slår upp och slår sönder, du vet, de här stora glasfönstren.
Ja, ja.
Och han bara vrålar som en jävla apa rakt ut. För han var väl arg på att batongen gick sönder också. Och så till och med hans kompisar sa, fan, lugna ner dig, lugna ner dig. Väktare kan ju komma.
Ja, just det.
Och han skriker bara, spöar ingen roll, jag spöar alla. Hör ni det, jag spöar alla. Han är ju liksom drogpåverkad på någonting. Och jag fortsätter upp för trapporna liksom. Och så när jag kommer upp dit, då ser jag två väktare som kommer emot oss. Som precis har kommit innanför spärrarna. Och jag tänker, tack gode gud, de är här, äntligen, jag kan bli räddad. Men när de ser honom och hans två polare, då ser jag de bli rädda och går åt andra hållet.
Oj, okej.
Okay. Och jag är bara så här, men jävla fegisar.
Uh-huh.
Liksom, fuck, nu är jag körd igen, liksom. Så, men du vet... Jag tänker bara, men fan, eller han kanske glömmer bort mig. Mm. Så vi går bara ut genom spärrarna. Och sen in på en mörk jävla gågata liksom. Eller en sån här gångväg. Och det är återigen det här stresset. Det var ju dummaste jag kunde göra. Skulle vi gå in på den gatan liksom? För det är mycket bättre att gå någonstans där det är ordentligt upplyst. Och där det finns lite folk. Men jag är alldeles för stressad och min syrra är alldeles för stressad också. Så att man gör bara det man alltid gör.
Ja, ja, ja.
Och medan vi går där, då hör jag hur hans polare, för de har ju såklart hängt efter.
Mm, mm.
Hur de bara säger, men gå på honom nu då. Gå på honom nu. Nu är det ju ingen här.
Ja, ja, ja.
Och jag sa, fuck, liksom.
Mm.
Det är kört. Ja, det enda jag kan göra nu det är att ge syrran ett försprång. Så jag börjar gå långsammare och långsammare på den här gångvägen. Och så hör jag han säga, nej, måste ha någon större. Han måste ha någon större, han är för lätt. Vi vill leta efter någon annan.
Okej.
Okay. Och så bara, tack gode gud, jävla fegis. Men alltså det som hände där, återigen, alltså det handlar bara om det här mentala spelet.
Mm.
Han såg inte att jag var rädd. Han fick bara ett leende ifrån mig och sen så betedde jag mig bara som att han var luft.
Mm.
Och gick vidare. När vakterna kom så sa ju inte jag någonting. Idag hade jag såklart agerat och sagt, hörni, hjälp mig, det är liksom, vi är tre mot tre. Därför att det hade varit rätt beslut.
Mm.
Precis som att situationen till att börja med, jag hade aldrig släppt in någon så nära. Hade det hänt... Så hade jag avväpnat honom i det här laget. För det är det vi tränar på. Liksom.
Yes,
alltså hade avslutat situationen mycket, mycket tidigare. Men det här tycker jag är ett väldigt bra exempel. För det visar på att en situation kan balla ur rätt långt. Och kan ändå klara dig ur den.
Ja.
Så jag har inte gjort någonting i första interaktionen egentligen aktivt. För att styra bort den på något sätt. Förutom att inte visa ett rädsla.
Mm.
Jag visar ingen rädsla när jag bara vevar den där batongen bakom mig.
Mm.
Försöker få en reaktion. För han vågar inte attackera mig. Fastän jag har visat honom ryggen. Och det egentligen borde vara helt lugnt för honom att attackera mig. Och som sagt, det enda jag bedde till Gud för var där. Var att min MC-jacka som jag hade på mig och dreadsen skulle skydda. Ifall han drog den där batongen över mig.
Ja, visst.
Vilket också är helt idiotiskt att tänka. Men det... Jag var... Mentalt hade jag gett upp liksom. Sen vakterna, jag ber inte dem om hjälp utan låter det bara passera. Kommer ut, går in på en gata där ingen är förutom den här tjejen då som jag går med. Men i den situationen, för han förstår nog att jag hör. Och istället för att agera, börja springa eller någonting, så saktar jag ner farten tills att det är bara jag och de tre.
Ja, just det.
Och nu finns det ingen där och det är jävligt mörkt.
Mm.
Och han vet ingenting återigen om mig.
Nej, just det.
Så det han kan tänka eventuellt är att okej, den gemensamma nämnaren har varit att det har varit folk runt omkring hela tiden, till och med vakter, och han har inte sagt något.
Nej.
Vid ett ämne av de tillfället. Och nu, när det bara är vi, då vet vi inte vad han kommer göra för någonting.
Ja, just det.
Och det gör att och jag menar, det här var uppenbarligen drogpåverkad individ.
Ja.
Men trots det så funkar fortfarande reptilhjärnan i honom i att men vänta, jag ska nog inte slåss med en person som inte vid ett enda tillfälle visat rädsla.
Mm.
Så att, som sagt, i alla de här situationerna har det aldrig gått till något form av fysiskt våld eller liknande. Mm. Det har gått åt helskotta på väldigt många punkter. Men du ändå lyckas ta dig ur det bara genom att inte backa, inte visa rädsla och bara hålla din, liksom hold your ground.
Det här tycker jag är viktigt, alltså såklart i en sån här situation, men det här gäller ju även, alltså även om det inte är fysiskt hot eller våld. Jag tänker det här är ju i relationer om någon aggressiv eller manipulerande eller gaslight eller vad som helst, att faktiskt inte backa. Hold your ground.
Ja.
Är jäkligt bra. Inte på den nivån att man blir alltså jag tänker interaktion att man blir rigid, men just att hålla sin, ja men hold your ground, det är bra på engelska.
Mm.
För det, om man tar människor, det behöver inte vara fysiskt våldsamma, de kan vara psykiskt våldsamma, alltså narcissister och liknande, de kommer ju också hitta de här svagheterna, de här rädslepunkterna och de bitarna. Ja. Står man där, då blir man ju ingen lovligt byte där heller.
Nej.
Då kommer de försöka hitta någon annan.
Exakt.
Just det. Och det är en annan sak som jag tänker på. Jag jobbar ju mycket med lingvistik, alltså språkets betydelse. Det är där ute också, utbildar. Och jag noterar lite när du pratar om den här situationen. Jag ser en gemensam nämnare, förutom hologram som du sa. Det är att fast det var en situation, det var hotfull. Så hittar du en anledning till varför det inte i det här fallet att han var kortare än du. Så jag tänker att om man upptäcker sig själv vara i en stressrespons eller rädslorespons, att man hittar en anledning till att faktiskt inte backa.
Ja.
För det är, när jag tänker efter så jag gjorde minneboende också. För först, och jag har varit rädd, så jag inte säger okej, vänta, jag är fysiskt starkare, jag har tränat självförsvar, han har dåligt hjärta, rent fysiskt hjärta, liksom han vad kan jag göra mot mig? Ja, det är ju som fall när jag sover. Okej, men då kan jag planera ut från det. Annars, så jag behöver inte vara rädd. Det hittar en anledning till varför man inte ska backa. Så egentligen det. Först respons, hitta anledning varför inte backa. Och sen hold your ground på ett eller annat sätt. Tre steg.
Ja, men precis.
Bra. Det var intressant. För där hittar man strukturen bakom en framgångsstrategi om vi pratar om
det. Ja, men exakt.
Just det. Och sen är det såklart ännu bättre, min rekommendation är såklart att börja träna på Självförsvarsakademin här.
Ja.
För att det är en sak som har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket. Eftersom jag ofta har haft flight freeze, en rädslorespons som standard. Som när min kompis, det funkar ganska bra när jag själv har blivit under hot. För då har jag lyckats prata mur oftast förut. Men när jag har, som jag såg min kompis, jag bara frös. Han får stryk. Nu klarar han sig bra, men inte tack vare mig. Så är ju att träna på fight. Om man inte är van att gå in i fight, att träna på att bli fullständigt aggressiv när det behövs. Att expandera, och samma sak om man är van med för mycket fight, det kanske är bra att träna på flight. Så också tänker jag. Men bara kunna vara så här, okej, här är angreppssignal, nu är det full attack. Och sen kolla sig nya hot och springa, som vi gör mycket i Kramagan.
Ja, men precis.
Hur nyttigt det är. Alltså för vid vardagliga liv också. För då har jag lättare att sätta gränser. Jag har lättare att, jag menar att hålla mitt space. Hold my ground. Det är något jag skulle vilja ge er som lyssnar. Så om du inte gör det via självförsvar eller Kramagan och sånt, hitta något sätt för att träna på fight response om du är ovan med det. Är du redan det för mycket, så behöver du inte träna mer på det i alla fall. Men
det är också viktigt att göra en distinktion, för det kan jag tycka är svårt. Det kan man även se, alltså även när tränade fighters hamnar i gatuslagsmål.
Uh-huh.
Att gatuslagsmål eller en liksom ett överfall på gatan är något helt annat.
Absolut.
Än vad en arrangerad fight är.
Oh ja.
Och gemene man förstår inte skillnaden på de här två grejerna. De tror liksom, ja men kampsport är självförsvar. Nej, det är helt vitt skilda grejer. Sen är det såklart så att liksom, har du en kampsport i grunden så kan det hjälpa dig i ditt självförsvar. Men de är väldigt långt ifrån varandra och kan till och med vara direkt skadligt. För att det du behöver, alltså såhär, för att komma tillbaka till de grejerna som vi tittade på tidigare. Till exempel situationen med de här killarna och kniven.
Mm.
Om min respons hade varit avvaktande och ungefär som man sparras när man slåss.
Mm.
Då skulle jag ju förlora.
Ja,
därför att de är fyra stycken och beväpnade, jag har ingenting.
Nej.
Så jag kommer inte ha en chans.
Du kan ju inte hålla på att dansa runt och
ja,
jag jabbar lite.
Exakt, men det är bara en tidsfråga innan jag är slut. Mm.
Uh-huh.
Det är liksom, visst jag kan få in ett par jabb så kanske någon liksom rak höger eller liknande. Men liksom, så länge jag inte lyckas sänka dem så krävs det inte så många knivhugg innan jag kommer vara blöda ut liksom.
Visst är det snitt 7 knivhugg innan man dör?
Nej, inte 7 knivhugg. Utan det är efter 7 knivhugg som man säger att då är sannolikheten att du överlever lägre än att du... Eller så är det, sannolikheten precis är lägre att du överlever än att du dör.
Ah, okej, okay, det står det.
Ja, ja, så upp till 7 hugg så är statistiskt sett så bör du överleva.
Ja. Men man kan otur och dö på ett.
Ja, exakt.
Om det kommer i halsen eller...
Ja, men precis. Så att...
Okej.
Okay. Utan det du behöver göra är att du måste gå all out på en gång. Alltså när det väl kommer till att okej, nu har ingenting av det här psykologiska spelet fungerat. Utan jag kommer behöva slåss. Då kan du inte känna in din motståndare som du gör en vanlig fight.
Nej.
Där, men jag känner lite grann på honom. Verkar vara han för strategier och tekniker. Hur kan jag komma runt dem? Utan du måste bara
så
köra.
Det i thai-boxen igen.
Ja, men precis. Ja. För det är det man gör i vanlig kampsport. Därför att,
och där funkar det ju.
Exakt, det funkar. Och det är därför att du har intel på din motståndare redan innan.
Ja.
Du vet saker och ting om dem. Alltså det är ingen som går in i en professionell fight och inte har kollat en enda video på hur den här snubben som ska slåss emot slåss.
Nej, precis.
Utan de har kollat in, närstuderat, sett hur funkar han, lagt upp strategier med coachen och sina partner som har fått imitera den här personen. Och sen ska du känna in och känna, ja men nu är jag inne i gamet här.
Ja.
Jag ska tekniskt knäcka honom.
Mm.
Och det funkar inte i en gatufight. Därför du har inte en aning om vilka delar som kan komma in.
Nej.
Det kan vara så att ja, helt plötsligt så har han en kniv och det har inte du sett.
Nej.
Eller hans polare dyker in bakifrån, vilket du inte alls var beredd på.
Mm.
Och där är ju också så här, en gatufight tror jag, snittar på något så här 3 sekunder eller någonting innan den är avgjord generellt sett.
Mm.
Vilket är jättekort. Så tiden du har att arbeta med är också väldigt begränsad. Så att tänka då att nej, men jag ska...
Inte rond på ett gäng minuter utan det är...
Nej, precis. Så det är ett helt annat spel och därför gäller det att du kan gå från liksom 0-100% omedelbart för att totalt överrumpla den andra personen. För där är ytterligare en sak. Det är ingen som vill slåss med dig om de inte är säkra på att de kommer vinna.
Nej.
Och hur kan de vara säkra på att de kommer vinna?
Ja, alltså man visar rädsla och de bitarna.
Precis, rädsla. Men sen så är det ju också ofta att angriparen är större, starkare, eller är det fler personer, eller har
tillhygge.
någon typ av tillhygge eller vapen. Så att liksom, om det här ska vara en kamp som ska liksom vara fair, ja men då har du återigen redan torskat. Så det du har är överrumplingen. Och det här pratar vi ju mycket om när det kommer till självförsvar för kvinnor. Att en stor fördel som kvinnor har i självförsvarssituationer är att gärningsmannen ofta underskattar kvinnans förmåga.
Ja, men som i mängden våld. Där och bakifrån.
Precis. De förväntar sig inte att det här ska hända. Vilket gör det betydligt lättare för en kvinna att försvara sig än vad det nödvändigtvis kan vara för en man.
Ja.
Och sen är det ofta inte heller med samma målsättning i våldet. Det är sällan en man går in bara för att knocka en tjej. Även om det såklart händer. Men det tillhör inte det vanliga. Medan när det är mellan två män, då kan det vara betydligt liksom, mer inriktat på det. Och det där är också så viktigt med att liksom träna självförsvar specifikt, för det är en helt annan situation. Och det är också som det här med som vi jobbar jättemycket med, att du vill ju inte gå i liksom, när du märker att den här situationen börjar spåra ur, som jag gjorde då i Vietnam, att jag ställer mig i fighting stand, därför det du har gjort på en gång är att du har gett bort ett av dina S i rockarmen.
Ja, just
det. Genom att visa, hej, jag är bra på att slåss.
Ja, just det.
För är han också bra på att slåss?
Ah,
ja, då är ju han beredd nu. Aha, okej, det här är mer som en sparring. Den här killen kan slåss, så att jag måste vara pass på här. Och om han då bestämmer sig för att slåss med mig ändå, ja, men nu har inte jag ett överrumplingsmoment mot honom längre.
Nej, just det.
Vilket gör att vi vill så sent som möjligt påvisa att vi kan slåss.
Just det.
Vi vill signalera att vi är trygga, att vi inte är rädda för motparten. Men vi vill absolut inte visa att jag är beredd att slåss vilken sekund som helst. Det ska de inte förstå. Utan när det väl kommer, då ska det komma ifrån ett läge där de inte förväntar sig det.
Det är intressant, för jag tänker, jag gör en referens från när jag gjorde lumpen. Har du gjort lumpen?
Nej, det har inte.
När jag gjorde lumpen så var det de befäl som gapade och skrek från början fick ju mindre respekt än de befäl som faktiskt höjde rösten när det behövdes.
Ja.
Det är ju samma princip.
Ja, egentligen. Precis. Exakt.
Intressant. Men det är också egentligen i vardagen, för jag tänker, jag har en god vän som jobbar som chef på sin boende. Och det var kaosorganisation när han kom in, han är hennes chef. Och så han pratade mycket att få bort de här inofficiella ledarna, för att det skapade ju en del kaoset. Och han har ju tränat MMA då, så han är inte själv. Och då hade han alltid min bakhuvud, jag kan alltid eskalera mer, i synk inte att ska bli fysiskt, men jag kan alltid eskalera mer än den andra, så då kan jag vara lugn. Det är ju den principen, kunna fightas oavsett fysiskt, mentalt, men att ha förmågan där då, som jag sa i början här, att det är bättre att vara en krigare i en trädgård än en trädgårdsskötare i ett krig.
Ja, men precis.
Som jag får tilldelas sunt sur, tror jag man uttalar det. Men jag vet inte om det är exakt därifrån det kommer. Galet intressant det här. Alltså det här är ju, och jag gillar att fick till den här trestegsstrategin.
Ja.
Okej, du får stressrespons, hitta anledning till att inte backa. Ja, och sen egentligen bara vara kvar, agera utifrån det. Och det är ju inte bara i en hotfull situation, utan även i en otrevlig kollega på jobbet eller vad det nu kan vara för någonting.
Ja, men precis. Det är ju universellt, så det går ju att applicera på allt hela tiden. Och det du alltid vill är deeskalera situationen, alltså få den att bli på en nivå där man kan mötas och prata om saker och ting. Det handlar ju inte om att du hela tiden ska vinna, utan det handlar om är att du ska kunna kommunicera och förstå den andra parten.
Just det. Just det. Och så här, kommunicera och förstå den andra parten.
Ja.
Berätta mer om det, vad du menar med det.
Alltså så här, ofta när människor vill alltså bråka, så finns det en grund på, alltså det här, det kan ju vara vad som helst. Alltså det kan ju vara din egen partner missnöjd med någonting och därför vill ställa till en scen om någonting annat. För att de känner sig osedda och att du på något sätt inte bemöter dem med det som de önskar. Kan vara med arbetskollegor, samma sak, att man känner sig osedd på arbetsplatsen och inte tillräckligt uppskattad. Och därför börjar ställa till med scener. Eller så kan det vara någon som är på stan som känner sig osedd, frustrerad, arg och ser någon som man tycker att den där har allt det där som jag skulle vilja ha. Och vill därför gå i det här destruktiva av att börja bli fysisk. Eller, alltså, det är inte alltid fysiskt, det kan räcka med att de bara vill bråka med en. För att liksom på något sätt visa sig stora för antingen sig själva eller sin omgivning eller vad det handlar om. Men genom att öka förståelsen mellan varandra och se den andra individen och återigen inte göra ner den, så ger du dem möjligheten till att göra det bättre valet och vara en bättre människa.
Den är fin. Vad är det som pratar om, gör man alltid en utväg?
Ja, Precis.
Gör en valet att vara en bättre människa.
Ja.
Mm.
Och det...
Så istället för att liksom försöka trycka till och så här, nu har jag rätt och du ställer till en scen mitt sant, så nu får jag trycka ner dig. Utan
ja, men precis.
Och
grejen är det, alltså det här går att applicera, liksom det här tänket hela tiden. Det var som till exempel här om dagen. Jag skulle köpa ett par stolar på Facebook Market. Och då har specifikt frågat personen, är de här stolarna stadiga? Alltså, ja men de är stadiga liksom. Ja men bra, då vill jag köpa dem. Så att det här är en bit bort, det är liksom 45 minuter att cykla och jag cyklar dit och kommer dit och kollar de här stolarna och upptäcker att de är ju inte stadiga.
Mm.
Och han upptäcker såklart att jag ser det på en gång. Jag säger till honom, du vet vad, de här stolarna är ju inte stadiga.
Mm.
Så jag vill inte köpa dem.
Nej.
Han sa, ja, fuck, ja, men är du säker? Alltså, du kan få dem billigare, du kan få dem för 500 kronor liksom. Det är så att, nej men tyvärr. För att jag vill bara ha stadiga stolar. Det är tyvärr så det är. Så jag hoppas att jag kan sälja dem till någon annan istället.
Mm.
Och grejen det jag märkte med honom, för han var så jäkla trevlig efter det. För att han fattade ju att jag fattade att han hade förklurat mig.
Ja.
Han hoppas på att jag inte skulle märka det här.
Ja.
Men istället för att börja skälla och skrika på honom och så vidare, så gav han möjlighet att men alltså, vi kan bara backa från det här.
Ja,
så som det är. Jag behöver liksom inte göra en scen av det här. Jag bara tar det som det är och tyvärr, du får sälja dem till någon annan, men jag kommer liksom inte köpa dem här.
Mm. Och där är det också viktigt att hålla gram, för du backar ju inte på din princip.
Nej, exakt.
För att han ska göra bättre val, utan du håller ju din gräns.
Ja, men precis. Och jag tror att han upplevde att det är så att han tänkte, gud vad skönt att den här personen inte varit arg och upprörd över det här. Men jag tror också att det kan haft effekt. Och här är ju olika hur individer funkar. Ibland behöver du straffa någon för att de ska förstå. Det finns inget annat sätt. Men i det här fallet är det inte värt att göra det över en sån sak. Och liksom ställa till en scen. Och min erfarenhet är att genom att bara alltid vara konstruktiv och hålla sig till sina grejer. Ha liksom, det här är det mönstret jag jobbar inom. Och det jag ville ha var 4 stycken stadiga stolar. Och det är inte det han kan förse mig med. Och då får det liksom vara. Men jag tror att nästa person som kommer dit kommer nog säga till att okej, okay, bara så du vet, de här stolarna är inte stadiga när de frågar. För han kommer nog inte vilja ha en sån situation igen. Där han känner att fuck, nu fick jag lura någon.
Ja, troligtvis skäms och sånt.
Ja, men precis. För det jag märkte på honom, att han skämdes över det här. Och det räcker ofta där. Men genom att hela tiden visa vägen att men det här har du ett annat sätt som du kan... Kan liksom en annan väg du kan ta, så jag tror att man kan få betydligt bättre utveckling på människor generellt sett. Och sen finns det alltid de där frestelsen är för stor och de ändå väljer fel om och om igen.
Jo, så är det ju. Så är det. Ja, men grymt. Det här är... Jag har fått mycket insikt i det här samtalet och intressant att prata med det, för jag har aldrig diskuterat så här ingående självförsvar kopplat psykologi innan. Fast jag håller på med självförsvar ett tag, inte lika länge som du, men och jag har hållit på med psykologi ännu längre. Så jag har tänkt att det finns likheter, men det var intressant att bara pinpointa just i det här hur det relaterar till det universella som vi pratar om. Så jag tänker om lyssnarna här vill börja träna på Självförsvarsakademin, det ligger förresten i Solberga i Hägersten i Stockholm då. Så hur gör de då?
Ja, men det bästa är att de kan komma och testa först. Vi har ju alltid så man kan provträna en gång gratis. De är mycket välkomna att göra det. Och tycker de att jo, men det här får jag fortsätta med, då kan man bara signa upp sig på våran hemsida. Eller prata med någon utav...
Om vill man läsa mer så är det bara självforsvarsakademin.se. Vi ser
precis.
Det kollade jag innan. Bra. Nu har inte jag frågat dig i förväg, men om någon skulle börja skicka någon fråga någonting, kan man mejla dig eller någonting?
Ja, man kan mejla, men det bästa är generellt sett att ringa. Jag är dålig på att svara på mejl.
Ja, men okej. Så får jag skriva ditt nummer här i meddelandet? Ja, men då så. Då står ditt nummer där.
Ja, och sen kan man såklart mejla, men då kan det ta tid när man får svar.
Ja, okej. Ja, men då så. Ja, ja, all right, all right. Det var första gästen hittills som säger att man kan ringa. Så då...
Ja, nej, det är väldigt konfrontativ.
och om man har svårt att prata kanske man kan smsa också.
Absolut.
Ja, vad bra. Och sen vet jag ju, även om inte det här samtalet handlar om det, så har ju du en firma med ja, anställda.
Precis.
Och vad är den heter?
Cyklande rörmokaren.
Cyklande rörmokaren.
Mm.
Precis, så att, och vi, som vill man lite rörmokare så kommer, finns även kontaktuppgifterna här.
Ja, men precis.
Till det.
Eller någon annan typ av hantverkare. Vi har ju det mesta. Vi är både elektriker och plattsättare och snickare. Och...
Ja. Och jag sitter ju, så nu sitter jag hemma i ditt hem som du har byggt som ett tempel här.
Ja.
Fantastiskt ju.
Mm. Kul att gilla det.
Ja, det känns som att, svårt att säga exakt, men det känns som något asiatiskt kulturellt. Men att kombo med någonting som är så här, det är harmoniskt, du har också en, vad heter den där?
Gonggong.
Gonggong där och det är, ja, hela hemmet känns som ett tempel här.
Ja, jo, men det är målsättningen. Jag har varit väldigt inspirerad när jag var i Bali och såg att många byggde sina hus så att de skulle se ut som tempel. För att det var viktigt för att de goda andarna skulle sätta sig i huset.
Mm.
De vill ha det fint. Och där var det generellt sett att man hade ett rum då som var tilldelat dem. Men jag tänkte att det fanns en, jag vet inte, bara ett rum som är så. Hela min lägenhet ska vara som ett tempel.
Ja, ja, det känns verkligen så. Så det är underbart. Så jag vill bara säga tusen tack Hugo för det här samtalet. Och det har varit, jag tror det är väldigt insiktsfullt för dem som lyssnar. Och varmast rekommenderar att börja träna Kramaga eller för att komma och provträna. Och så tusen tack till dig som har lyssnat där. Så vi ses nästa vecka.